Du lyssnar på Brottsplats Bråviken, åttonde delen i Stig O. Blombergs serie Sverigedeckaren, inläst av mig, Björn Kjellman.
Denna utgivning är ren återutgivning av originalutgåvor från 1989 till 1999, gjord utan särskild bearbetning av språk eller berättelse. Vi är medvetna om att det kan förekomma åsikter, värderingar och fördomar i vissa böckerna. Vi står inte på något vis bakom sådana uttryck, men betraktar böckerna som tidsdokument.
Kapitel 1. En ung familj startade på fredagsmorgonen från Arkösund för att segla till barnens morföräldrar i Tunaberg väster om Oxelösund. För barnen, en flicka på 6 och en pojke på 9, var seglingen ett spännande äventyr. Detta var första gången de inte åkte bil till mormors och morfars gård. Vinden var sydlig och svag. Vissa stunder när det inte var någon vind alls hängde seglen slaka. Morgondimman lättade ibland och tätnade på nytt. Men framåt lunchdags skulle det bli sol och stigande temperatur, hade SMHI lovat. På sjökortet såg avståndet mellan Arkösund och Tunaberg ut att vara ganska långt, men på bilkartan var det bara några centimeter. Under en lång period av stiltje passade föräldrarna på att dricka förmiddagskaffe. Barnen drack läsk och åt kex. Sikten blev långsamt bättre. Det var flickan som upptäckte det som flöt i vattnet. Hon trodde att det var en delfin. Hon hade sett delfiner i Kolmården. Mamman såg att det inte var en delfin. Hon skyndade sig att ta med barnen ner i ruffen. Den döda var en ung kvinna som låg med ansiktet neråt. Hon var klädd i bikini. Mannen såg inga skador på ryggsidan av kroppen. Det kom en vindkåre och båten rörde sig. Mannen hängde sig över sargen och lyckades få båtshaken att fästa i den dödas flytväst. Han drog kroppen närmare båten. För att hon inte skulle driva bort igen fäste han en tamp kring hennes ena ben. Innan han ringde larmnumret 112 från sin mobiltelefon måste han sätta sig ett ögonblick för att få sitt illamående under kontroll. Han fick beskedet från larmcentralen att sjöpolisen omgående startade från hemmahamnen Nyköping mot den ungefärliga position som han uppgivit. Medan han väntade på polisbåten upptäckte han det andra liket som skymtade strax under ytan. Det var en manskropp. Buken var mycket svårt sargad och hans ansikte var kraftigt vanställt. Utan kanotvästen skulle kroppen ha sjunkit till botten. Det var besvärligt och det tog lång tid att dra in liket mot båtkanten. Hur han burit sig åt för att slå an en repögla runt kroppen visste han inte efteråt. Innan mannen gick ner till familjen i kabinen kräktes han häftigt. Polisen är på väg, sa han när han kom ner. Barnen ville veta vad som hänt, men pappan skakade på huvudet. Vi vet inte vad som hänt, sa mamman. Resten sköter polisen, sa pappan. Jag vet inte om vi ska fortsätta sen eller vända. För min del...
Inte vända, pappa, skrek barnen.
Kapitel 2. Olle Willner brukade känna hemkomstens glädje när han låste upp ytterdörren till våningen vid Drottninggatan. Innanför den här dörren hade han haft sitt hem och fasta punkt i många, många år. Att han numera också hade ett andra hem i Provence hade inte stört känslan av att vara framme när han steg in i sin hall i Stockholm. Men den här gången var det inte lika lustfyllt att komma hem. Han var enbart trött när han sjönk ner i sin vackra danska soffa. De 9 melodiska slagen från den gamla arveklockan på väggen lämnade honom oberörd. Han var inte ens lockad av tanken på favoritdrinken Cinzano Bitter som hörde till stapelvarorna i kylen i köket. Telefonen inne i arbetsrummet ringde. Hoppet vaknade men dog redan efter några sekunder.